Värmlandsbygdens krönika den 14 juni 2007. Hanel Ömsödra Finnskoga kyrkogård. Och det var med anledning av att kyrkogården vart förskönad med en minneslund. Söndagen den 17 juni blir det festligheter i Södra Finnskoga. Vid en gemensam gudstjänst för pastoratet inviger kontraktsprost Britt-Marie Järpe en utökad del av kyrkogården som också omfattar en minneslund. Tidigare har kyrkogården mest uppmärksammats av utomsocknes för den speciella gravsten som restes för den lilla fyraåriga flickan Inga Jonsson från Lövfall som dog efter att ha gått vilse i de stora finnskogarna 1937. På stenen finns flickan avbildad där hon sitter gråtande under en gran. Det var faktiskt den legendariske redaktören Torsten Tegner i Idrottsbladet som startade en insamling genom sin tidning för att bekosta den vackra gravvården. Förra året uppfördes också en minnessten över alla de idag okända som begravts på kyrkogården sedan den togs i bruk 1831. Något i stil med den okände soldatens grav skulle man kunna säga. Ett brunnshus har också blivit uppfört och strax utanför kyrkogården står sedan några årtionden en minnessten över Finnskogens apostel Carl Axel Gottlund. Den nya kyrkogårdsdelen är ett vackert område naturmark öster om kyrkan och behovet av nya gravplatser har blivit löst genom denna utökning. Dessutom passade man alltså på att på den delen göra en minneslund där de kremerades aska ska begravas under mossan. Församlingsborna kan känna stolthet över sin kyrkogård som nu alltså ytterligare har förskönats men länge föranledde den mest bekymmer och beskrevs i negativa ordalag. I närmare 200 år efter sin ankomst till de stora Värmlandsskogarna lydde finnarna under Dalby församling. Detta var mest till nackdel för dem med tanke på de långa avstånden till gudstjänstbesök, begravningar och andra förrättningar som måste ske i kyrkorna nere vid Klarälven. Det hände därför att människor begravdes på särskilda platser i skogarna och att man vid lämpligare tillfälle körde en stock i en kista för formell begravning på Dalby kyrkogård. Det var först sedan den finske studenten Carl Axel Gottlund hade uppmärksammat myndigheterna på de värmländska skogsfinnarnas problem som det blev en förändring. Ett kungligt brev från 1826 stadgade att norra och södra Finnskoga skulle utgöra egna församlingar från och med 1830. Kyrkor skulle byggas både i Höljes och Jäkneliden, men församlingarna skulle ha gemensam präst. Den präst som anställdes först var den välbekante Emanuel Bransell. Av många ansedd som Selma Lagerlöfs modell för Gösta Berling. I och med detta positiva besked kom nya bekymmer, de ekonomiska. Nu måste uppoffringar göras av det fattiga folket för att man skulle ordna kyrka, kyrkogård och prästgård. Detta arbete drog ut på tiden och sammanföll med perioder av svår hungersnöd. Innan kyrkorna byggdes hölls gudstjänster i en stuga i vardera kyrkbyn. Kyrkan i Jäkneliden började byggas 1831 och var så pass färdig att man kunde hålla gudstjänst i den från hösten 1833. Sedan följde flera nödår och kyrkobygget kunde inte fullföljas. Från 1838, ett år då insamlingar för Finnskogens nödlidande anordnades på olika orter, läser vi i sockenstämmoprotokollet från Södra Finnskoga att det varit så svårt takdropp denna regniga sommar att prästen måste använda paraply för att skydda sig och sina papper under gudstjänsten. Ännu 1842 var kyrkans yttertak så dåligt att det regnade in. Protokollen berättar också om hungersnöd 1851, om mörkna trappor och sticktak, och invigningen av kyrkan sköts på framtiden. 1864 meddelas att tornet var färdigt, men besvärligt hade det varit in i det sista. Inte förrän 1865 invigdes kyrkan officiellt. Det var då en rymlig korskyrka av trä, utvändigt rödmålad. 1952-53 renoverades kyrkan och fick då sin nuvarande form. Kapellpredikantens bostad var ett annat bekymmer. Det tullhus som var avsett för ändamålet var förfallet och knappast användbart, men tyvärr fanns inga medel för reparation. Kan det vara om denna stuga Selma Lagerlöf skriver i Gösta Berlings saga, hade någon sett prästgården där han skulle leva? Granskogen stod mörk och dyster tätt in på fönstren. Fukten dröp ned genom de svarta taken utför de mögliga väggarna. 1837 klagade kapellpredikanten på att inga reparationer gjorts på bostället, och påföljande år hade ännu ingen reparation kommit till stånd. Så småningom förbättrades prästens bostad, och från åren 1860 kan Rudolf Otterborg berätta hur hans familj, fadern var brukspatron på Letafors bruk, hur hans familj efter gudstjänsterna brukade stanna på middag på prästgården. Några anmärkningar på denna framför han inte. Så var det då själva kyrkogården, som fått flera mindre smickrande beskrivningar. Den invigdes 1831, och från en resa i maj samma år berättar Noak Hedren att kyrkogården var omgärdad av en 3,5 alns hög skidgård. Maximilian Axelsson berättar från 1852 att kyrkogården skulle kunna liknas vid en avrättningsplats, och gravarna med sin nakna sandbeteckning vid stora mullvadshögar. Närmaste omgivningen är en brun ljunghed som i öster sträcker sig ända fram till prästgården. Rudolf Otterborg var på platsen några år senare, och han meddelar: kyrkogården var ytterst vanvårdad, utan träd eller planteringar, och utgjordes av en delvis ljungbevuxen sandmo. De gravar som på något sätt var markerade utmärktes av ett enkelt träkors med den dödes initialer. På några gravar fanns dock handsmidda järnkors med diverse prydnader, vilka kors var rätt vackra. En enda grav var försedd med en vård av sten. Mina syskons. Slut på citatet. Så var det då. Nu är tiderna annorlunda, och idag lär ingen behöva klaga på kyrkogården.